Det här är poddversionen av Sommar i P1. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad, men via webben går det att höra programmet i sin helhet under 30 dagar efter att ha sänts.
Dags för Sommar i P1 med Lale Pourkarim.
Hej, det är jag som ska sommarprata idag. Och det som jag har på hjärtat nu i alla fall senaste tiden har varit tidsandan och sånt där. Och jag drömde faktiskt att jag sommarpratade, och då höll jag ett slags tal, eller vad man ska säga. Och ett ganska osammanhängande tal. Jag tänkte att jag kan inleda med det här talet just för att den har inspirerat resten av det jag tänkte prata om. Men jag sa något i stil med att vänner, jag har en känsla. Jag har en liten känsla. En känsla jag burit på länge. En känsla som jag tror att många av oss delar. Som vi delar i det tysta. Som vi delar på bussen. Som vi delar när vi måste och måste. Som vi delar en känsla av att vi blivit förledda. Att här, tack så mycket, att här föds man och så ska man acceptera hur allt är. Acceptera, eller hur? Och på något sätt så känns det som att vi blivit förledda och lite lurade, och jag vet inte hur! Men det känns så! Så att det var det här jag drömde. Ett ganska osammanhängande tal som jag gärna hade velat skriva om, så att det passade just vår tidsanda. Men just för att jag hade drömt om tidsandan och jag hade som insett att vi är så ombytliga, så tänkte jag att jag kan inte ändra på det här talet. Det får bli det blev. Jag tror att den här känslan som jag pratar om, att det finns en gubbstrutt som är väldigt bra musiker som heter Paul Simon, som har skrivit en sång som förklarar det här väldigt, väldigt väl, om inte bättre än just mitt tal. Det här är också faktiskt en dröm som han drömde, den här låten. Han skriver att 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare. And no one dare disturb the sound of silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
Disturb the sound of silence. Tidsandan. Det som känns svårt med tidsandan, det som jag... Just att den är alltid föränderlig. Och jag har till exempel själv svårt med tidsandan, för att den kan... Jag känner att den begränsar så mycket individen. Att det blir så lätt att definiera saker. till exempel med identiteten och vad som helst. Jag har själv svårt att hålla mig till en genre eller ett språk eller ett tydligt sätt att skriva eller framföra musik på eller prata. För jag kan som inte begränsa den musik jag skapar till den personlighet jag har eller artisteri jag har eller tidsandan. Det är som att skulle man göra det, då skulle ju varje låt låta likadant. Och jag skulle behövt begränsa mig till en person, till ett sound, till ett artisteri, till alltid, till ett. Det skulle liksom skiva efter skiva, det blåser, ångest mellan tona. När jag träffade Mona, varje glass som smält och tält och allt sånt där. Det känns som att det skulle vara så tråkigt. Så jag tror att jag känner en större lojalitet till en sång eller en text eller en känsla än en tidsandan. Ja, här sitter jag och talar. Men det är faktiskt en känsla. Det känns så! Applåder! För allt i det här hårda och liksom fyrkantiga så känns det som att vi ändå är runda och spirits in the material world. There is no political solution. Det här med att disturb the silence. Jag är ju ganska intresserad av historia och liksom religioner och sånt där. Och jag tror verkligen att när man gräver in sig i sånt där så blir man till slut... Så börjar man se mönster som säkert... Många av er som lyssnar också gör. Och ni förstår säkert vad jag menar just det här med alla mönster. Och det här med att vara ett monster. Att på något sätt bryta tystnaden. Väldigt många som har gjort det i historiens gång. Och jag har en otrolig passion för sådana människor. För jag tycker det är spännande. Och det är faktiskt... till exempel om man tittar på vår... största religion, kristendomen till exempel. Där står det till och med att om man har kärlekens ande i sig så kan man inte vara en del av världen. Till exempel Johannes 15. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen. Och så avslutar han med därför hatar världen er. Och man måste... våga vara det här monstret. För som vanligt så går det inte att prata om sånt här. För det är när man börjar prata om sånt och sätta ord på saker som det blir... Jag vet inte. Det är det här som är svårheten med samtalet. Eller att prata. Det är att man kan, om man argumenterar tillräckligt länge så kan man komma fram till nästan vad som helst. Och det har verkligen fascinerat mig. Argumenterar man tillräckligt länge, pratar man tillräckligt länge, tjatar man tillräckligt länge, så kan vi nästan tro på vad som helst. Och det har vi ju också gjort. Därför så tänkte jag att jag ska spela en låt av en man som heter Salif Keita. Jag tror att det nästan toner kan förklara mycket bättre än ord. I alla fall vad jag kan. En el arabilila too much. Yamore, Salif Keita. Han var född i Djoliba i Mali. Han blev utesluten av sin familj för att han var albino. Det är ett oturstecken i mandinka-kulturen. Man är albino. Oturstecken för hela samhället. Sådär. Eller i alla fall för familjen. Och, så att han blev lämnad. Utesluten för att dö i princip. Och man kan säga att han verkligen har brytit tystnaden.
Understand that everything is perfect. I must destroy as little as I can, as I can.
Understand that everything is perfect and I must destroy as little as I can. Den här låten har en kille som heter Gustav Törn skrivit och låten heter Faith Beyond Myself. Jag såg en gång en man som matade duvor. Jag brukar själv mata duvor när jag var liten och ankor och sånt där. Det fanns en liten sjö och sådär. Men hur som helst. Så jag såg honom mata duvorna och så liksom... Så han såg så engagerad ut och så märkte jag att han ler inte, utan han måste mata de här duvorna för att han ska rädda de här duvorna. Jag tror att hans tal, ni vet det här drömtalet som jag hade innan, att han hade nog också haft jättestora applåder. Jag ska rädda de här duvorna, jag ska mata dem, och då hade det skulle komma applåder, hur som helst. Och han ville rädda de här duvorna för annars skulle de dö. Det var liksom hans livsmening att rädda de här duvorna. Och så tänkte jag att men han kanske har en fru eller en dotter eller en son eller någonting som kanske vill umgås med han. Men han har inte tid för han måste mata de här duvorna. För annars kanske dör de. Och då när jag stod och tittade på honom och alla människor passerade förbi. Alla vi i våra liksom, arbetskostymer. När vi liksom swishade förbi så här, förbi honom, och så såg jag att alla vi andra såg lika koncentrerade ut som han som matade duvorna, inklusive mig själv. Och tanken slog mig att vi alla matar duvor egentligen på ett eller annat sätt, fast det heter olika saker på något sätt. Jag kan läsa upp lite ur den här låten. Den heter Han tog kex. Han tugga kex åt alla duvor. Spottar ut det sen framför dem. Ja, han måste mata duvor. För annars kanske dör de. Ignorerar det jag säger. Låtsas som han inte hör. Jag betyder ingenting nu. Bara om jag kanske dör. Det var Jan Johansson från hans LP-skiva som heter Jazz på ryska. Jag är ju uppväxt i Sovjet egentligen, och det var ganska häftigt för mig att få höra hur han tolkade gamla ryska visor och bröt upp dem helt och skapade nya saker med dem. Och där bröt han också någon slags... Ja, han bröt... på något sätt tystnaden, och jag disturb the sound of silence igen. Det här med att bryta upp, som vi vet, som kanske många av er vet, så är det ju ett uppror i Iran just nu, där det persiska folket försöker bryta upp från det gamla. Ja, redan 79 hade vi en revolution i Iran som leddes av socialister och demokrater och islamister. Och tillsammans störtade man kungen, som kallas för Shah. För att man sa att han bland annat var gästvänlig mot utländska oljebolag och så vidare. Så vidare. Politik, politik. Och revolutionen genomfördes och kungen blev landsflykting. Och nu fanns bara de här revolutionära grupperna kvar i Iran efter revolutionen. Den islamistiska gruppen av de här tog över makten. Och till slut kom det att kallas det vi idag känner till, den islamska nationen, alltså islamska revolutionen, som idag är Irans fundament, om man säger så. Så att alla revolutionärer som var demokrater och socialister blev uteslutna ur revolutionen, och nu var de här aktivister och inte längre välkomna, och det blev klart att Iran är en islamisk stat. Mina föräldrar var ju själva verksamma inom de demokratiska och blev de här aktivisterna nu som blev tvingade i landsflykt. Men när jag var i Iran för ett tag sedan så fick jag se otroligt meterhöga högar med underjordiska tidningar som min pappa hade skrivit. För han var bland annat journalist och etnolog. Och jag kunde knappast tro. Det var helt otroligt, en hel källare fullt av tidningar. Alltså det som jag känner är poängen här, det är att det finns väldigt, väldigt många oläkta sår. Många som mig som ser de här högarna av tidningarna och tänker på just hur våra föräldrar kämpade och allt de fick genomlida och hur man själv har blivit drabbad av historien, att om man någon gång ska liksom lyckas ta sig vidare så måste man lämna det här bakom sig. Hur svårt det än är och inte direkt anamma föräldrarnas åsikter direkt. Hur mycket man än vill, hur mycket man än lider med dem, hur mycket man än förstår dem, så måste man lämna de tidigare generationerna åt sidan och liksom den kalla handen, om man säger så, och bara se framåt. Annars kommer ju historien återupprepas hela tiden. Om vi ska härma våra föräldrar hela tiden, då blir det ju om igen. Samma splittringar och så vidare. Och det är de splittringarna som har lett oss till den här situationen som vi har idag i Iran. Splittringarna. Det jag är mest orolig över är att folk blåser liv i de här gamla debatterna och diskussionerna. Det känns som att vi unga har börjat genomskåda våra föräldrar på något sätt. Så ja, jag har ett förtroende och jag har ett hopp ändå. Sen tror jag inte att det är vår plats, alltså de här utländska iranierna, att säga hur de ska sköta saker där. Utan vi ska mest vara ett stöd och uppmuntra och bli ledda av dem, så att säga. För de är uppväxta där och de vet mer än oss, och det... Men det är svårt att släppa taget om historien och gå vidare. Det blir som ett socialt arv, ett arv man bär med sig. Man blir så präglad av det. Till exempel så, mitt namn har jag fått av mina föräldrar, som är Lale, som betyder tulpan. Och det fick jag efter revolutionen. För då dödades så många människor och då odlade man tulpaner för att hedra alla de som dött. Så överallt på gatorna så fanns det blommor och just tulpaner som skulle symbolisera hoppet och framtiden. Så till och med namnen har vi fått på grund av historien. Kom, 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 kom,
دارین جا لب مرگو ببوسم.
Det här var Gugush som är en av mina barndoms sångerskor som jag växte upp med. I Iran så har vi haft sån tusenårig Persien, liksom tusenårig historia och skrifter och poesi som nu är olagligt nästan, för det passar inte den rådande liksom konstitutionen i Iran. Och det påminner om Qi Huang Ti av Qin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Det var faktiskt Evert Taube som skrev det här. Och Evert Taube är ju traditionellt sett inte uppskattat för sina politiska texter, kanske. Jag tänkte ändå läsa det han har skrivit om just det här med att det kommer makt som ska på något sätt förändra historien. Det var Qi Huang Ti, kung av Qin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid, innan Jesus var född. Det var kungen av Qin, Qi Huang Ti, kring alla kungariken han besegrat, lät han bygga den kinesiska muren. Muren blev 6000 kilometer lång. Sex kungariken blev ett.
Borges har sagt i en märklig skrift att skuggan av kinesiska muren är skuggan av en härskare som ville låna ut sitt rikes hävder ur historien, stryka 30 sekels odling bort från jorden, bygga upp en mur omkring sig själv mot döden, med palatsets solvarmsrum betvinga tiden, och att den idén må ändå vara estetisk, en skönhetssyn av motsättning emellan, att bränna upp och utplåna från jorden en världskultur, att låta den försvinna som rök och fjun finaska i monsunen, och istället bygga upp en mur kring intet, och innanför den muren göra något som heter Qi Huang Ti, kung av Qin, Qi Huang Ti, kung av Qin, Qi Huang Ti, kung av Qin, Qi Huang Ti, kung.
Kung av Qin, Qi Huang Ti, 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 kung av Qin, Qi Huang Ti. Det var Evert Taube som rappade. Och han tar just upp det här. Qi Huang Ti, kung av Qin, kejsaren som lät bygga den kinesiska muren. För han vill att historien ska börja med honom. Love, help us see and compare ourselves with eternity. And no man and no power could go to history when there's no time. Det här är texten ur en minut, två minuter lång sång som jag har skrivit. Och om jag översätter så är det helt enkelt att kärleken hjälper oss att se och jämföra oss med evigheten. Att ingen man, till exempel Qi Huang Ti, ingen man, ingen makt kan gå till historien när tid inte finns. Här föds man in i generationer och sånt där. Och så ska man finna sig i att det är massa gubbar som försöker bli förevigade hela tiden. Qi Huang Ti, kung av Qin, Qi Huang. Qi Huang Ti, kung av Qin, Qi Huang Ti, Kuff! Mm.
Jag ska bli en historisk man. Jag ska bli större. Jag ska bli stor, stor, stor. Jag ska bli förevigad.
Nu vet jag inte om den här låten Meja Moji Mercy handlade om det, men jag tyckte som att på något sätt passade in. Och någonstans så känner jag av en slags, som att det finns en slags dödsångest eller någonting, att man vill föreviga sig själv och man tror att man kan föreviga sig själv, men om tiden inte finns och det är en slags evighet, då kan man inte göra det och då faller ju allting. Och det här med prestation och att man hela tiden ska sträva någonstans och armbåga sig fram och allt det här, det ligger någon slags hets i det här. Och framgång. Framgång. Jag kommer ihåg att, jag vet inte om det var jag som kom på det eller någon annan som kom på det, men vad gör det om man äger världen när den är full av lidande? Framgång. Och jag får oftast den här frågan så här, Lale, hur blev du framgångsrik? Jag vet inte ens var jag ska börja svara, för bara frågan, vad betyder det och liksom, vad är framgång? Det känns som att vi har så klara uppfattningar om vad framgång är, så att jag klarar inte ens av att svara på den, på en sån fråga. Jag vet inte ens vad det betyder. Just den här framgången och prestationen och, jag vet inte, jag tycker att den drabbar mycket. Jag har en favoritfilm som heter Shine, som handlar om dels om Rachmaninovs musik, men framförallt om en pianist, då, huvudrollsinnehavaren, som blir pressad av sin far att öva och öva hela tiden och försöka armbåga sig fram och gå till historien och bli historisk. Och i den här filmen så ser man verkligen hur framgång kostar. Är det verkligen värt? Vad gör det om man äger världen när den är full av lidande? Jag tänkte att vi ska lyssna på Rachmaninov och ledmotivet till den här filmen, Shine. Skrev en låt om just framgång. Och den utspelar sig på Bureklubb. Det var där jag skrev den också. Bureklubb är ett naturreservat och en strand. Och texten är: jag var ute på Bureklubb och jag tittade på stranden. Och vågorna krålade och jag vada in i natten. O ja, jag var en vinnare runt vattnet. O ja, jag var en vinnare. O, jag lovar. Gissa vad jag hittade längst vattnet. En blåval som härjade längs stranden. Han sa han kände mig. Han sa: jag har sett dig när du vandrar varje kväll. Du tänker högt och viftar armar. Den sa: vad ska det bli av dig? Vad ska det bli av dig? Han sa: jag är en blåval. Jag kan ta dig härifrån, från din öde ö, från dina papper och pennor. Du är en förlorare, men du kan gömmas i min mun. En människa är inte så tung att bära på. För vad ska det bli av dig? Vad ska det bli av dig? Vad ska det bli av dig? Jag sa: Om du äter upp mig ska jag hämta mina bröder och jag ska tjalala, tjalla ifrån döden och jag ska skriva brev till dina närmaste och bästa och säga att du lurar folk som emellanåt är ledsna. De lurar folk som emellanåt är ledsna. Vi är redan fria och vi är vinnare. Redan vinnare. För jag är ute på Bjurklubb och jag tittar på stranden och vågorna krålar och jag vadar in i natten. Oh ja, vi är vinnare runt vattnet. Vi är vinnare runt vattnet. Vi är redan vinnare. Tada. Them that's got shall get, and them that's not shall just lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that got his own. Rich relations give crust of bread and such. You could help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that got his own. He don't worry about nothing, 'cause he got his own. You could help yourself, but don't take too much. Det är Billie Holiday som lärde mig den här sången. Jag hörde den här i högstadiet och jag blev så intresserad av henne. Och nu tycker jag att vi ska lyssna på Billie Holiday. Och då kan man se framför sig att hon kommer in i en klubb och hon ska spela. Och hon måste ta bakvägen för att hon är svart. Och för att endast vita får gå igenom huvudingången. Och hon går in på scenen och så sjunger hon den här sången. Hon bryter tystnaden på något sätt.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade.
He's got his own. And the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Ooh! Och det, man kan nästan höra när hon sjunger. But God bless. Hon verkligen säger. The child. Hon verkligen skriver på det. Det tycker jag är ganska härligt. Okej. Okay. Det är så fantastiskt med musik. Jag blir så lycklig. Jag hade en dröm en gång. Jag drömmer ganska mycket såna här drömmar. Och en gång såg jag ett lejon. Så där, ett lejon. Som stod och så in i lejonens mun gled in en orm, en svart orm. Och då var det som att ormen livnärde sig på det här lejonet i dess mage. Den åt lejonets föda, mat och luft. Och sen dog lejonet. Den föll ihop. Och så såg jag hur ormen efter en stund sakta drogs ur lejonets skap. så var hon död. Efter en stund levde lejonet igen. Jag tyckte att det var en väldigt konstig dröm. Varför var lejonet tvungen att dö så att ormen kunde dras ur och sen så fick den liv igen och kunde leva. Det påminner mig om, det finns vissa indianstammar där man äter giftiga svampar för att dö, för att döda liksom egot och alltihop och sen så för att återuppstå igen. Och man har som i kristendomen så har man Jesus som dör och återuppstår. Och det finns så många spännande religioner där någon måste dö för att återuppstå igen. Det finns Attis i Grekland, Krishna, Dionysos, Mitra och många andra. Och då fick jag som en känsla av att det kanske är så att den här ormen eller det här, liksom, det här onda på något sätt är som en parasit. Som ett virus kan man säga. Och virus måste livnära sig på något annat för att kunna överleva. Det är ingen levande organism i sig på det sättet. Så den måste liksom etsa sig fast på någonting för att kunna få finnas. Och sånt här är så svårt att prata om, men det finns någonting häftigt i det. Att om nu den här ormen eller är någonting ont så kan den inte existera utan det goda. Att det onda på något sätt livnär sig på det som är gott. Och därmed kan existera. Men att det goda är på något sätt grunden till allting. Något sånt. Åh, det här var jättesvårt. För när man skriver sånt här i ett manus och sen så... Och så sitter man och läser det för sig själv och så tänker man, men det här kommer man förstå. Och det gör man säkert, man förstår det, men jag vet inte hur det låter. Så är det ibland, man får vara lite missförstådd ibland.
Kabe furu le ko kalete odo kalete kanuko
kontra Salif Keita. Jag sa tidigare att det är ganska svårt att prata och kanske förstå och bli förstådd. Och Salif sjunger ju på ett språk som heter Mamambara, som endast pratas i Mali och lite i Gambia. Och det här med att bli förstådd kanske inte alltid är nödvändigt. Man kan ändå njuta av det som han sjunger. Jag föddes en morgon i juni, ett helvetes natt. 24 timmar för att jag skulle våga ut. Jag kämpade allt för att få kvar där inne med mamma och jag. De la mig vid bröstet, först då blev det varmt. Och mamma, hon visste mitt namn. Och mamma, hon visste mitt namn. Och mamma, hon viskade mitt namn. Moder natur eller Gud eller heliga kraft. Hur ska man göra för att? Hur ska man göra för att det ska bli så där varmt? Nu när man är stor, är nästan större än mor. Jag är nästan längre än mamma. Den här texten skrev jag för några år sedan när jag skulle fylla år. Och just det här, ett helvetes natt när jag skulle födas. Nu vill inte jag sitta här och prata om min födsel. Men det råkade faktiskt hända någonting ganska spännande just den här natten. Inte med mig, men med min mamma. Och egentligen behöver vi inte ens tänka på att hon var min mamma. Vi kan säga att det var en kvinna då. Och i alla fall, det som var så häftigt med den här kvinnan som skulle föda sitt barn, det var att hon var på landsflykt. Alltså hon hade ingen kontakt med sin familj. Det som hände var att när hon skulle föda sitt barn så hade hon en nära döden upplevelse. Och då åkte hon in i en tunnel. Och när hon åkte in genom den här tunneln så såg hon ljuset där borta som man har hört tidigare folk berätta. Och där inne så hittade hon sin mormor som var död. Och hon säger, men hej mormor, ja, men just det, jag är död nu och du är död och vi ska ju ses här. Och snickar snackar om lite sådär. Men plötsligt ser hon sin stora syster komma. Men, vad gör du här? Säger den här kvinnan till sin stora syster. Varför, vad gör du här? Du är ju inte död. Jo, jag är död. Det vet inte du om än för att du, vi har inte haft kontakt och sådär. Och då visade det sig att den här kvinnans stora syster hade dött utan att hon visste om det. Men hon träffade henne i den här nära döden upplevelsen. Och det tycker jag är så häftigt. Hur visste hon och vem var där och hur visste de och du vet. Och det roliga var att den här stora systern sa till den här kvinnan. Ja men nu har inte du mer tid att vara här. Du, det är inte meningen att du ska vara här nu. Gå tillbaka. Du måste ta hand om din dotter och... Du måste gå tillbaka. Ni har saker att göra. Gå tillbaka nu. Och då gick hon tillbaka. Till livet igen. Och det här har verkligen präglat mig. Just vad hände? Och varför? Och vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska ägna oss åt egentligen? Vad var det vi skulle göra? Varför var hon tvungen att gå tillbaka? Varför skulle hon ta hand om sin dotter? Och vad skulle hända med dottern? Och vad skulle hända med henne? Och vad skulle hända med alla runt omkring? Vad var då? Jag fattar ingenting. Och på något sätt så kan vi säkert tillämpa det här på oss alla. Vad ska du göra? Vad ska jag göra? Vad ska vi göra?
Vilket ställe! Det vimlar av hemska sjörövare och skumma krogar.
De är visst på krogen alla människor här i stan.
Ja, de bara super och super. Det skulle mamma inte tycka om.
Jan Johansson. Idag börjar Pride-veckan och jag minns när jag spelade på Pride för några år sedan. Jag har spelat några år. Men det var ett gott minne. Jag tänkte tillägna den här sången till er som kommer härnäst. För i all glädje och fest så finns det faktiskt ett djup i detta firande att man ska få vara stolt över den man är och överhuvudtaget få finnas. And disturb the silence. Därför tänkte jag tillägna den här låten A Place in the Sun med Stevie Wonder. Ja, man kommer höra varför.
There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart got a run. There's a place in the sun.
Det var Sommar i P1 med Lale Burkarime. Producent Tove Leffler.